Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
I dagens fredagsspecial, vad är egentligen Jon Henrik Fjällgrens trauma? Involverar det en ren, möjligtvis? Jon går igenom kändisarnas nyårslöften och Klara Doktorow försöker råda bot på sina problem med hjälp av självhypnos. Dessutom special musical guest Andreas Jonsson. Välkomna. God morgon i Thailand, John.
God morgon, god morgon.
God morgon i, ja, var du nu är, Klara Doktorow.
Jag är här hemma i Huddinge och precis upptäckt här på fredagsmorgonen att mitt element läcker och jag tror aldrig att det är ett bra tecken.
Nej, det tror inte jag heller. Är det skotthål i det eller?
Vet du vad det skulle kunna vara det? Det var inte länge sedan någon blev skjuten till döds här nere på Kvarnbergsplan. Men nej, det är det faktiskt inte. Jag tror att det är bara...
Jag kan säga en sak, om någon hade skjutit efter mig så hade jag haft svårt att förlåta. Jag har ju så väldigt svårt att förlåta. Det har gått 70 dagar nu och jag har fortfarande inte kunnat förlåta Margot för det hon gjorde. Det var intressant det där med Margot, för man tänker folk var så väldigt upprörda då över, jag vet inte om ni kommer ihåg den här historien, Margot Ditz, hon filmade ju då en man som sov utanför hennes ytterdörr och folk blev vansinniga på henne för att de sa att hur kan man behandla människor med sån respekt, eller med sån brist på respekt och avsaknad respekt. Och då tänker man ju att vad fint att svenska folket nu då 2022 älskar hemlösa och uteliggare så mycket, att de bryr sig så mycket om dem och att de ja. Då skänker så mycket pengar till hemlösa och så vidare. Och så gjorde jag ett samtal precis innan jul och de sa att folk hade skänkt mycket mindre pengar än förut till just hemlösa. Så visar sig att det var kanske inte alls att svenska folket brydde sig så mycket om hemlösa utliggare, utan de ville egentligen bara ta en enkel billig poäng då på att hoppa på en stackars influencer, vilket man i och för sig har också varit skyldig till massa gånger, men man ska inte låtsas som att man är en god människa bara för att man gör det. Men
folk har väl också lärt sig, alltså av Danny Saucedo, att hemlösa vill väl inte ha pengar, allt de vill ha är väl ett leende.
Men det gav väl Margot, eller? Ja,
strunt samma. Det har i alla fall gått
70 dagar nu. Ja, hon gav ett stort leende. Så att jag har inte kunnat förlåta henne ändå. 70 dagar nu har jag räknat på det.
Han var ju inte ens hemlös. Han var en full granne som hade däck utanför dörren.
Ja, det är en hårfin linje det där.
Petitesse. Verkligen. Låt den som inte har klivit över en full grann utanför din dörr kasta första stenen, vad man brukar säga. Nu ger vi oss till Mexiko.
Det är så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos och en miljon smaker. Messiah testar alla tassos som finns. Hej!
Många, många, många har hört av sig såklart under jullovet och varit fly förbannade och förvirrade och vilsna i vardagen. Vad ska vi ha på våra mexikanska tassos, Messiah, har de sagt då, även fast det var julledighet. Och då har jag inte kunnat svara dem, för jag har ju då en regel att jag äter inte den mexikanska specialiteten tassos på julen, för jag tycker inte det hör julen till. Jag tycker det hör till fredagen till, och det är det som jag har försökt mynta då, det här begreppet fredags tassos. Men idag är det en helt vanlig fredag. Det är fredag den 13 januari 2023 och idag har jag min familj på våra tassos blomsterhonung. Där har ni det.
Det är så gott med tassos i alla dess smaker. En miljon tassos och en miljon smaker. Messiah testar alla tassos som finns. Hej!
Blomsterhonung som är så gott. Har ni stekt upp lite nötfärs med honung någon gång? Det blir väldigt så, nästan lite asiatiskt. Lite hoisin, som man säger. Lite hoisin-känsla. Ni vet den här centerledaren, eller han som förväntas då ta över centern, första manliga partiledaren de har haft på i himla massa år. Han har ju då ett smeknamn, eller det är två grejer som egentligen är lite problematiska med honom. Ett är ju då att han har skallat två människor med 4 års mellanrum när han var ung. Det är så synd om honom, alltså misshandel är väl en sak, det var i ungdomen, men just att han har gjort det 2 gånger och att han alltid använt skallen, vilket då är hans liksom go-to. Det säger någonting av en människa, tycker jag ändå, att det är skallen som används 2 gånger.
Ja.
Eller?
Verkligen.
Jag har aldrig fattat det där, för att det måste göra lika ont på en själv som det gör på den andra.
Jag är nog mer team högerkrok eller alternativ team spotta, som jag tycker är det är min go-to-grej. Men skalla, det är väldigt aggressivt.
Ja, det är väldigt aggressivt. Och när man använder det då gång på gång så känner man att det säger någonting om honom. Att man tänker att om det blir en hetsig debatt kanske i riksdagen någon gång, att de andra aktar sig då när han tar av sig keps. Eller vad han nu har på sig, jag vet inte. Men att när den kommer fram liksom skallen så kanske folk väjer till jag vet inte. Det andra som skrämmer med honom, det är att han har då smeknamnet Murre. Vilket ingen politiker med självrespekt någonsin har haft. Det låter ju som en... ett kramdjur eller någonting.
Ja, i bästa fall.
Murre.
Ja, men Murre, det är ju en katt eller en liten, liten sån. Ja.
Eller kvinnligt eller könsorgan.
Murre.
Vad var det din pappa kallade?
Ja, Murre, nej.
Här, vad var det din pappa kallade det kvinnliga nej. Könsorganet?
Nej, jag kan inte.
Kissimurra, kanske?
Jo, vad var det?
Ja. Kissimurra är väl ganska vanligt. Det gjorde mina föräldrar med.
Ja, det är ju ett jävla äckligt ord. Är inte det?
Vadå, Kissimurra?
Var det, han kallar det Kissimurra.
Ja.
Ja, men använd det nu. Vilken mening? Använd en mening han sa det i.
Plocka.
Nej, men det här är sant. Men så här, pappa kallade det för det. Och i obehagliga sammanhang också.
Nej, men det kunde väl vara...
Sex tips till sonen.
Nej, men det kunde väl vara... Nej, men min son, gå plocka fram en Kissimurra.
Vad då plocka fram? Ur garderoben? Trodde han, vad fan hade ni för hem? Och att det var någonting man kunde plocka fram.
Idag kallas det för trafficking.
Nej, inte så. Det var mer en ett uttryck som vi använde oss av i det Hallbergska hemmet, alltså att det fanns.
Han hade röstat på den nya centerleden. Murre.
Det var roligt. Om det var hans smeknamn.
Ett Kissimurra. Namn som förpliktigar.
Nej, men det är väl ett mörker som jag har haft och andra mörker har ju diskuterats. Det är dags för en ny säsong och det är dags för en ny minut. Messias minut. Messias minut. Idag går igenom Stjärnorna på slottet. Kommer ni ihåg att vi gjorde det för ett år sedan? Det är lite kul när vi har sänt så här länge då att man kan... Ja, vissa grejer är ju årliga numera. De händer ju då... Ja, ett år senare så händer samma sak igen. Stjärnorna på slottet går nu på SVT. De börjar sända under julhelgen. Fem stjärnor inom citationstecken som då presenterar sina liv. De får en timme var. Och förra året när vi gjorde det här så gick vi igenom då. Ja, det är ganska tydligt, det här är en tydlig trend under många år, att det är ett mörker som ska presenteras. Det är det som är, det är det programmet består av. Det är ett mörker och det är det kvällstidningarna sen också då tittar närmare på och också recenserar kvaliteten på mörkret eller traumat. Man måste liksom ha tillräckligt bra trauma för att Jan-Olof Andersson ska liksom vakna till. Han ser ju sömnig ut, men han kan vakna till om han har ett riktigt bra, om han hör ett bra trauma, så är han, han kallas ju gossen. Jag vet inte, det säger väl någonting om honom att det, liksom, det finns en, det är inte Kissimurra, men det är nästan lika obehagligt.
Shit, han ska ju recensera dig snart. Just det.
Ja, det kommer han ju göra. Spännande det ska bli.
Verkligen. Det är problematiskt att jag baktalat varenda kulturskribent.
Ja, du har.
Nej, inte baktala nu. Ja, fast det är bättre om du nu säger någonting. Wow, han verkligen.
Ja, men jag minns att jag tyckte om honom när jag var tonåring, så läste jag hans filmrecensioner mycket, för jag tyckte han hade en härlig frisyr, ett hårsvall då, speciellt om man jämförde då med Jens Petersson som också recenserar film och var skallig som en, ja, en, jag vet inte vem som är skallig, men han var väldigt skallig, och då tyckte jag att Jan-Olof Andersson hade ett mer voluminöst hår, vilket det är väl kul för dem att höra.
Du gillar honom under tonåren. Under Kissimurra året.
Ja, han var en av mina idoler då, min pappa. Ja, under den eran. Ja, precis, så var han en av mina manliga förebilder. I alla fall, och det är han då som recenserar då traumat direkt efter. Det är därför det måste vara tillräckligt bra trauma. Till exempel då när Pia Johansson berättade om sitt trauma i första avsnittet av det här säsongen av Stjärnorna på slottet, så gick Jan-Olof direkt ut i Aftonbladet och sa: för mycket prat om brist på kärlek i första Stjärnorna på slottet. Alltså det höll inte måttet på trauma, det var... Trist, tyckte Jan-Olof, att det här med att jag inte blivit älskad och inte fått barn och inte kunnat få barn och så här, det är liksom inte tillräckligt.
Men gud, vad hemskt.
Ja, man kan ju tycka att det finns någonting smaklöst i att avfärda folks livstrauma som någon slags, att de inte har tillräckligt mycket pissas. Ja, men det är viktigt det där med trauma. Man måste ha trauma och man måste också komma ihåg att kunna. Vi var ju oroliga förra året, Per Andersson, komikern, har han något trauma? För han skojar ju alltid till det. Sen visade sig att han hade trauma, han skilde sig från sin fru, men det gjorde han ju då efter Stjärnorna på slottet, vilket då var en annan problemområde. Det är då det feltajmade traumat. Alltså till exempel om ens partner dör efter man är med i Stjärnorna på slottet, då är det ju då, ja, lika tragiskt oavsett om det är innan eller efter, men det blir då fel i mediedramaturgin.
Men får man inte vara med två gånger? Är det inte någon som har varit det?
Jag tror inte det. Men om man då hade, till exempel Per Andersson, får komma tillbaka nu.
Det finns ingen vinterstjärnor på slottet.
Nej, det finns inte än. Men det kanske kommer, vad vet jag. Men först ut nu var Pia Johansson. Hon pratade då om att hon hade ju genomgått en mycket svår abort som tonåring. Och sen då straffat sig själv genom att inte få barn i vuxen ålder. Alltså det var ju väldigt mörkt. Det är inte tillräckligt mörkt för Jan Olof, men mörkt. Sen var det då Lars Lerin, konstnären, som pratade om att han kände sig som att han liksom levde i fel kropp. Att han var kanske, ville vara en del av ett annat kön.
Jag var ju mer som en flicka och sådär. Och mina kompisar var ju flickor egentligen och så. Jag var liksom rädd att mamma och pappa skulle åka förbi skolan, att de kom i bilen och sådär och såg att jag lekte med flickor och sådär. Så jag var alltid tvungen att vara på baksidan av skolan.
Han ville omge sig med flickor och kanske klädde ut sig till flicka och sådär. Och det var hans lilla trauma då. Det kan man ju förstå, en tid där, en annan tid såklart, där det inte var lika accepterat som det är idag. Men jag tänkte man kunde bara gissa här nu. De här tre som är kvar då, det är ju nytt program nu på lördag. Då är det Anja Lundqvist, skådespelare känd från Gåsmamman bland annat. Sen har vi då Jon Henrik Fjällgren. Och sen har vi Carolina Gynning. Det är de tre som inte har avslöjat sina trauman. Vad tror vi då? Anja Lundqvist, jag vet inte så mycket om Anja Lundqvist, skådespelerskan. Vad kan hon ha för trauma?
Oj, vad svårt. Men alltså någon är ju alltid som har någon alkoholiserad förälder.
Jaha, jag tänkte snarare att hon kanske själv, skådisar,
hade alkoholproblem.
Ja, men det känns som att skådisar ofta har
tittat
för mycket i flaskan sådär.
I flaskan,
ja. Kanske, nu är det, jag har ingen aning om det. Jag bara gissar fritt, jag vill verkligen inte hänga ut henne som att hon har något missbruksproblem. Men jag tänker att det skulle kunna vara det att någonting med sådär att man har tagit lite mycket, ett glas vin för mycket efter någon scenshow någonstans.
Ja, men någon form av missbruk i alla fall.
Ja, Jon Henrik Fjällgren, det är väl självklart. Det är väl något med renarna.
Vad menar du då? Sexuellt eller?
Nej, att de har...
Ja, fast det är inget trauma. Nej, men... alltså, det är ju bara en tisdag.
Det beror på vem som är med vem. Men...
Jaha, att renen gav sig på... Nej, men att han vaknade en dag och så var renen där bak.
Men det är ju självklart hans adoption. Jaha. Han är adopterad.
Ja. Det är bättre, det toppar min ren story.
Han är från Sydamerika.
Definitivt, det är bättre. Jag ber om ursäkt.
Våldtagen av ren. Nej, han är adopterad. Jag tror att alla som är adopterade, eller många som är adopterade, har ju hål av det såklart i själen på något sätt. Det är ju, måste ju vara fruktansvärt traumatiskt.
Ja, verkligen. Nej, då backar jag på min ren story som jag inte hade undersökt överhuvudtaget. Jag tänker att många samer har väl, tänker jag, renrelaterade trauman. Alltså att det måste vara tufft att vara samer överhuvudtaget. För att det är en utsatt minoritet och så här. Och sen också att det är jobbigt hela tiden med det här ren. Att många har bara en ren som kanske vän och så rymmer den renen. Och sen, jag bara tänker att det finns mycket där och... Eller? Är det här...
Men alltså det är ju inte filmen Frost. Det är inte så de lever. Alltså det är inte som att varje same har en ren som bor i deras hus.
Men man ska dela ut julklapparna på julafton. Och sen så saknas det renar. Så hinner man inte runt.
Nu tog du upp det själv, Klara. Om du har sett filmen Frost så verkar det ju vara så att det är många så, som de lever, just att de har en favoritren som. Ja, och sen Carolina Gynning då, vad kan hon tänkas ha? Jag såg en bild, kommer ihåg, i Bingo Rimérs självbiografi där hon hade väldiga problem med att raka könshåret. Kan det vara ett trauma?
Men det kan faktiskt vara det om man har en slö rakhyvel. Ja,
det såg hon ut att ha. Hon såg ut att ha det.
Ja, då kan det vara ett jävla trauma alltså. Men nej, men...
Men tycker Jan-Olof Andersson att det är ett trauma?
Är det en hel timmes show i SVT på lördagskvällarna? Jag vet
slö
inte.
Slö rakhyvel. Slö.
Förvånade blickar då från Jon Henrik och Lars Lerin om hon 60 minuter pratar om det här. Kanske har hänt någonting
annat. Men hon har väl förut prata om så här, sitt alltså, lite diagnosigt och så missbruk och liksom hennes relationer och sånt där. Så det känns ju lite gjort från hennes sommarprat då. Så jag tänker nu kanske att hon kan ha problem med att känna sig älskad. Eller att hon inte tycker att hon passar in i någon slags mall.
Mm-hmm. Ja, det är bättre än det jag sa, det här med den slöra och kniven. Verkligen, verkligen, det är som att jag, ett mönster där, Clara, det är att jag ofta har en snabb slutsats, kanske lite hastig sådär. Och sen kommer du med en mycket bättre slutsats som är mycket mer trolig och faktiskt mycket mer gripande än mina då.
Både... Än att Jon Henrik Fjällgren har tappat bort sin ring på fjället.
John Boland, vi fick äntligen en ny John Boland-vignett. Kul ju, men nu är du i Thailand. Då tänker jag att jag ska spela lite Thai John Boland istället. Vad tror du om det? Lite så här.
Ja.
Nej, jag vet inte, det kanske. Nej, vi kör en vanlig.
Långt uppe på vinden, där hittade han den. Det var en tombola, han sa, fint att se dig min vän. Han gav den ett namn och den öppnade sig. Det blev en jombola.
Den är du väl nöjd med i alla fall?
Den är så fin.
Ja. Ja, bra. Jombolan innebär att du, var du än befinner dig i världen, drar någonting ur din enorma tombola, en lapp. Och lappen har ett budskap och budskapet ska förmedlas så snabbt som du bara kan. Vad står det på lappen idag?
Svenska kändisars nyårslöften står det. Ja, och det är väl inte för sent att prata om det. Nyår kanske var för ett par veckor sedan, men vi har inte pratat om deras nyårslöften. Vi har haft uppehåll och sådär. Och jag blir lika förvånad varje jävla år över hur usla svenska kändisar är på att svara på frågan, vad har du för nyårslöfte? För ni såg väl alla de här artiklarna som dök upp då här om veckan?
Nej, jag gjorde faktiskt inte det.
Ja, men det kom ju som ett brev på posten då att man gör någon slags sammanställning då, alla kvällstidningar, alla medier överhuvudtaget, ringer upp lite random kändisar och ställer frågan, vad har du för nyårslöfte, för att det skulle då funka som en bra artikel som folk vill läsa. Har ni fått frågan någon gång förresten?
Jag fick faktiskt frågan i år i TV4s, vad fan de nu kan ha. Om det är någon nyhetsmorgon kanske eller någonting sånt där. Och jag försökte tacka nej 3 gånger, men den här personen verkar inte förstå att jag inte var intresserad. Jag sa, jag vill inte. Och så ställde han en ny fråga som var samma fråga. Men du kanske bara kan ge tips för det nya året. Så jag, nej, det är jag inte intresserad av. Men om du bara kan ge en liten snabbt råd då för det nya. Alltså det var som att det var liksom, jag vill inte prata om det nya året var min. Det var det jag hoppas att personen skulle ta med sig, men det verkar inte gå in. Men jag gjorde inte det i alla fall.
Nej, jag förstår, och det hedrar ju dig lite grann att så här, du sa jag vill inte prata om det, eller liksom så här, jag vill inte ja, jag vet inte. Det är i alla fall bättre än de här som då väl kom ut i tryck eller på TV4. För att jag har några kategorier då över de här svaren. Och den första kategorin är vilket det tråkigaste svaret är. Och vi minns ju då det tråkigaste svaret någonsin på frågan, vad har du för nyårslöfte? Det var ju när Fredrik Reinfeldt svarade på det här om året. Vi kan väl lyssna på hur det lät, och så kan vi se sen om någonting bräcker det för 2023.
Nej, alltså jag fungerar inte längre så att jag liksom samla ihop mig vid ett tillfälle om året och tänker nu är det dags att börja avge löften, utan jag har kommit på att det där kan man, ett samtal man kan föra sig med sig själv kontinuerligt.
Ja, inte jättespännande. Alltså, jag har kommit på att det där är ett samtal man kan föra med sig själv kontinuerligt. Ja, tack. Men har vi någon ny utmanare då 2023? Jonas Eriksson då, TV-expert, tidigare fotbollsdomare, nu känd under VM. Han säger, jag brukar försöka hålla löften under en längre period. Nyårslöften brukar man bryta i slutet på januari. Alltså det, ja, det är något sjukt då när man ringer från Aftonbladet och säger så här. Om man säger så här som Isaiah, jag vill inte svara på frågan. Det är ju någonting, men de som så här ska förklara vad de känner inför. Ja, Thomas Axner då, förbundskapten i handboll, svarar. Det här är alltså då en nominerad till årets tråkigaste nyårslöfte. Det är inget löfte, men jag önskar att jag vore lika pedagogisk med mina egna barn som jag är som förbundskapten med mina spelare.
Nej då.
Jag vet inte vad det är. Ja, Magnus Hedman då, tidigare landslagsmålvakt.
Fast det är väl fint. Men det är också en varningsklocka skulle jag säga.
Men det är framförallt tråkigt. Magnus Hedman svarade, mitt nyårslöfte blir att inte ha något nyårslöfte. Sen är det ju som vanligt en annan kategori, någon som inte förstår frågan. Alltså det är en ganska enkel fråga, vad har du för nyårslöfte, eller hur?
Ja, det är det ju. Men man tänker till exempel som Magnus Hedman där, borde inte han då säga som jag vill inte svara. Alltså det blir ju konstigt det han säger. Mitt nyårslöfte är att inte ha ett nyårslöfte. Då är det väl rimligare att tänka.
Ja, framförallt blir det tråkigt.
Ja, jo, det blir det.
Alltså man tänker, det här ska ändå komma i säg någonting i alla fall. De som inte förstår frågan då, den här gången är det Hanna Marklund, expertkommentator i fotboll. Hon säger så här då, häng med här nu. Jag brukar försöka tänka också på vad som är viktigt för mig och vad jag vill lägga kraft på nästa år och vad jag tycker är roligast. Hur jag ska prioritera om och göra andra val beroende på hur året har känts för mig. På det sättet tycker jag att nyår är fantastiskt, att det är lite som en nystart. Det finns ju varje dag egentligen, men det blir extra tydligt och kraftfullt när det är nyår. Frågan var ju då alltså inte vad ett nyårslöfte är, Hanna Marklund. Det tror jag de flesta vet. Och du beskrev precis vad ett nyårslöfte är, alltså själva definitionen av det. Det var inte det tror jag reportern ville veta. De ville fråga vad ditt nyårslöfte var. Ja, sen är det de som man undrar vad fan de håller på med. Johan Garpenlöv då, tränare för Djurgården och tidigare förbundskapten för Tre Kronor, svarar då på frågan, vad är ditt nyårslöfte? Han svarar, nej, vi jobbar inte så. Vilka vi, Johan Garpenlöv, förstår Johan Garpenlöv att nyårslöften inte är ett arbetssätt och inget du kan få bestämma åt andra? Sen är det då kategorin mest unlikable nyårslöften. Här har jag tre stycken, ni får välja vilket är mest unlikable. Är det Simon Lindström, Bachelor 2021? Han svarar,
ja, jag tar han redan nu. Han svarar, säger, men jag känns som att,
okay, jag ska försöka njuta av livet och göra 250 gympass. Alltså, det är ändå ett bra nyårslöfte.
Motsägelser.
Men det är ju unlikable är det på något sätt. Andra nominerade mest unlikable nyårslöfte, Sebastian Bodé, vet du vem det är?
Men det är ju bagan.
Ja, exakt, bagare. Sebastian Bodé, bagare, författare, tv-programledare. Mest unlikable kanske, han svarar, inget nytt för min del, utan jag fortsätter att yoga, äta bara ren mat, investera i bara ekologiska livsmedel och lära mig mer om att bli en bra man som gör bra för samhället. Oerhört unlikable.
Ja, det där borde jag ha svarat i Nyhetsmorgon.
Ja, men då hade du hamnat på listan på de mest unlikable. Den sista rollen unlikable, Liam Pitts, Laila Bagges son är det väl, tv-profil och MMA-fighter. Bara det är en. Han svarade, mitt nyårslöfte är väl bara att fortsätta jobba hårt och skita i alla andra och bara fokusera på mig själv. Unlikable kanske.
Ja, verkligen, verkligen.
Ett par roligare har ändå varit, om jag ska sammanfatta. Det var två roliga. Det var dels då Amelia Adamo, journalist och ny tidningslegendar. Hon skrev, nyårslöften har jag blivit för gammal för. Jag är glad om jag lever till 1 januari. Tyckte jag var rätt roligt. Och sen då en annan rolig, det sista nyårslöftet för dagen då, det var Staffan Körnhammar, moderat politiker i Norrtälje, also known as 23 sekunders mannen, minns ni honom?
Just det, han som blev tyst där i 23 väldigt långa sekunder när han fick en fråga han inte riktigt kunde svara på.
Nej, precis. Och han fick frågan då av Aftonbladet, vad är ditt nyårslöfte? Och då svarade han, den här frågan kräver eftertanke.
Men han får inte fastna i det nu.
Nej, för han är känd för så mycket annat. Jag tycker att det är Staffan Körnhammar vinner nyårslöfte för 2023. Bra jobbat.
Undrar man tog det hela vägen då, att han dröjde 23 sekunder innan han svarade. Det hade varit något.
Ja, det står punkt, 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 så jag antar det.
Ja, men du vet att han, liksom, att han gör så med allt nu, att han vet att det är hans grej. Det är som ett sånt, alltså en one hit wonder-artist som liksom åker på olika firmafester och bara gör en låt. Att Aftonbladet ringer upp honom och säger så här, har du något nyårslöfte? Och han bara, ja. Och sen så är det bara tyst i 23 sekunder. Och sen då Aftonbladet reporterna att han tycker det är magiskt att han får vara med om det här.
Ja,
att
det liksom... ja, alla vill bli utsatta för det. Alla vill liksom... upplever det.
Har ni lämnat rum för dessert?
Hans fru säger så, älskar mig nu. Och så bara, ja absolut. Och sen säger han bara helt still i 23 sekunder innan han då sätter igång. Till exempel, att det blir en sån jo, McDonald's svara... drive-in. Att han står där med bilen i 23
roligt
sekunder.
Jag skulle vilja träffa honom.
Det finns så många.
Det finns så mycket exempel man kan ta.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Hörrni, jag tänkte på tal om nyårslöften. Jag hade inget eget nyårslöfte, för jag tycker att det är lite fånigt. Men jag vaknade på nyårsdagen och kände att fan, nu är det slut med det här snusandet. Och jag vet vad ni tänker. Ni har hört det här förut, eller hur?
Jo.
Hur många gånger har jag inte försökt att sluta snusa medan vi har jobbat ihop? Jag tror att det kanske är 10 gånger, minst.
Ja, precis. Du gjorde det nog redan första veckan som du och jag jobbade med Adam, alltså på Energy. Vilket det måste ju vara... Ja, det är över 3 år sedan.
Ja, precis. Och jag har alltid lyckats hålla upp när jag har varit gravid. Alltså, det har varit inget problem överhuvudtaget. Men sen när jag inte har haft någon annan att tänka på så har det varit väldigt svårt. Och då tog vi in en hypnotisör till studion när vi jobbade med Adam. Och det funkar inte så bra, men det är också en så här konstig miljö att jag ska så här bli hypnotiserad on air och att det ska funka. För det funkar ju såklart inte. Men lyssna på det här då. I höstas så var jag på en tv-inspelning och så fick jag ny som självhypnos. Har ni hört talas om det här?
Nej, självhypnos.
Ja, alltså det finns ljudböcker som hypnotiserar dig till allt möjligt. Och såklart så finns det också om att sluta snusa. Alltså du kan i stort sett, vad du än tänker dig, kan du hitta. Och så finns det en e-bok eller en ljudbok om det som då hypnotiserar dig. Alltså det är lite som, liksom, ni vet, på 80-talet när man gick runt med en bandspelare och någon viskade, du tar den här dagen och gör den till din, du är en vinnare idag. Liksom så här, lite scientologerna stämning nästan. Fast på ett bra sätt, förstår ni?
Ja, men vad ska man göra då? Eller vad, alltså... Hur?
Ja, men då är det så att man sätter på den här självhypnosen. Du väljer vad det är för någonting du vill fixa till. Och tro mig, ni har ju grejer både två ni kanske skulle behöva hypnotisera bort. Men jag valde då nikotinet, så då har jag en som heter Sluta snusa på en timme. Det finns lite olika också på just temat nikotin och snusandet som man kan välja mellan. Men sen lyssnar man på den här minst en gång om dagen, gärna fler. Typ när man lägger sig på kvällen och ska sova och man är avslappnad. Och det sjuka nu är att jag har inte snusat på 2 veckor snart. Och jag känner knappt något sug. Och det har inte varit jobbigt. Jag har i och för sig inte druckit kaffe eller alkohol heller. Och sen somnar jag 20:30 på kvällarna. Vilket jag antar är Johns största skräck. Och jag tänker att om jag skulle skriva en skräckfilm som skrämmer John på riktigt, så skulle den ha ett alkoholfritt, koffeinfritt, nikotinfritt tema. Och huvudpersonen skulle inte dö utan gå och lägga sig 21:00 och vakna utvilad.
Det var inte, ja, men det man drar till bort en massa roliga grejer från livet, är det det som är kontentan då?
Ja, egentligen inte. Jag har inte tänkt att vara alkoholfri eller koffeinfri över tid. Men jag plockar bort det just nu bara för att det är de grejerna jag förknippar mest med snus. Alltså man dricker glas vin, man tar en snus. Man tar den första koppen kaffe, man tar en snus. Och det har inte varit så jobbigt att bara plocka bort det ett tag. Vilket är bra, för det bevisar ju att jag i alla fall inte är alkoholist. Men jag tänkte att vi nu ska lyssna på lite av självhypnosen, så får ni höra hur det låter, hur det kan låta. Och det kanske kan vara något för er också. Jag tänker att jag kanske tappade John när jag nämnde ordet självhypnos. Men du, Messiah, det här kanske är något för dig. Vi lyssnar.
Slappna av. Och låt ditt undermedvetna befria dig från känslor av skuld, oförrätter och vrede. Du förlåter nu dig själv från dina tidigare misstag, saker du har gjort eller inte gjort. Förlåter dig själv för att du har varit oförsiktig eller ansvarslös, och för att du kanske har skadat andra och dig själv.
Ja. Hörrni?
Ja, och det här ska då funka, att man blir då... Du förändrar ändå.
Jag tror fan att det gör det, bara för att du hamnar i ett tillstånd mellan vakenhet och sömn där det här når rakt in till ditt undermedvetna. För det är liksom den enda förklaringen jag har till att jag sen kan känna att det här suget, allting är liksom borta. Och så har det inte varit tidigare när jag har försökt.
Men hon sa ju ingenting om nikotin.
Nej, nej, nej. Men det här är en del... Alltså, så att, det finns massa olika typer av självhypnos. Det här är en del av en som handlar om att sluta snus och sluta rökes. Och jag vet inte, hon pratar också om sexlivet, vilket jag tycker är lite märkligt. Att man ska så här, släppa gammalt sex och att man är arg på sina föräldrar och sånt där. Men jag tror att det också kan vara bra.
Säger de någonting om Kissy Murra?
Jag
släpp
tror
din
pappas det.
Gamla uttal av det kvinnliga könsorganet.
Ja. Ja, men om du kan få hjälp med det om inget annat, så tror jag absolut att du kan få hjälp med det. Så jag kan, till alla er som lyssnar i alla fall, för jag tror inte att jag får med mig er två, så vill jag ge ett litet helltips. Det är inte för sent än att göra förändringar. Januari är inte slut. Vill ni sluta med någonting eller börja med någonting, test självhypnos.
Jag måste ändå alltså, det finns ju ändå roligare grejer att göra än att lyssna på det där. Alltså, om man vill tipsa om någonting.
Ja, det finns det ju. Det finns ju. Man kan ju gå och se stand-up comedy, en av de roligaste och snabbast växande humorformerna som finns på marknaden idag. Jag själv håller på lite med det. Jag har ju då någon slags turnéavslutning i Stockholm här ikväll och imorgon. Det är ju väldigt spännande på Rival. Helt smockfullt är det, 1500 pers som har samlats, sådana humorkonnässörer då, för att komma och se mig. Och vi ses väl där, gänget?
Nej, jag har faktiskt inte köpt någon biljett.
John, du är väl där? Hela gänget?
Sluta säga gänget.
Gänget? Ses? Nej, okej. Okay. Ah, ja. Då får jag...
Nej, John är ju i Thailand.
Ja, just det. Lämpligt. Ah, ja. Tack till de andra 1500, mina närmsta vänner. Inte det här gänget. Det här gänget har jag gett upp för länge sedan. Någon som däremot kommer vara på plats på Rival och antagligen spela med både på och av scen. Det är Andreas Jonsson, just aktuell i Mello. Men innan dess så är han faktiskt aktuell med oss, sjunga oss in i helgen. Vi hörs efter helgen då.
Ja, det gör vi. Vi hörs på måndag.
Det gör vi.
Ja, det är vi. Ta hand om er. Nu är det Daily Messiah tillbaka för 2023. Hej, hej.
Hej.
Hey.
Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Party and party and who? Party and party and who? Fun, fun, fun. Looking forward.
Podplay, en del av